Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Mot Brage. Och vi ställer oss frågan, hur bra är HIF? En sjättedel in i Superettan. Helsingborg ligger trea på 9 poäng. Framför sig har man Gais på 10 och IFK Värnamo, nykomlingen, på 12 poäng, som tagit 4 raka segrar. Erik Persson, Marjan Svab, Mattias Hjelm, vi hälsar er varmt välkomna till HIF-podden. En helt öppen fråga. Vad har ni sett av HIF så här långt? Ja, Erik, jag ska säga det. Du var ju faktiskt på plats i Borlänge. Bara en sån sak. Ända där uppe och bevakade HIF.
Ja, jag tog mina mil uppåt till landet. Det var inte den rivligaste av dagarna. Det var 7 grader och 7 sittplatsrader på den gamla läktaren på Domnarsvallen. Och massa bjälkar i vägen, så... Jag kan
du såg
inte
egentligen inte matchen.
Nej, jag såg, det hade varit bättre att se den på tv, det kan jag säga.
Men nu har du varit där i alla fall.
Nu har jag varit där första gången, förhoppningsvis sista gången. Så att, jag vill inte såga dem allt för mycket där uppe, men det var ju inte som att besöka Olympia, om man säger så. Jag har faktiskt spåranalyserat för min del, för jag... Ja, man... kom långt ner när man skulle se matchen och det var som sagt en massa bjälkar i vägen, stolpar.
Borlänge är väl utsedd tidigare som, vad är det, Sveriges fulaste eller tråkigaste stad eller något sånt. Så ja, du förstår
vårt farligaste också, men det märkte jag faktiskt inte av.
Inte på något plan?
Nej.
Vare sig ut i samhället eller på planen?
Exakt så.
Du frågade Hjelm, hur bra är HIF?
Ja.
Ja, det här var ju den andra raka 0-0-matchen på bortaplan. Och så har man ju gått rent hemma och så 3 kryss på bortaplan. Jag skulle väl säga att det är väl, det puttrar väl på. Som ungefär som förväntat, det är väl ingen som har trott att HIF ska gå rent i den här serien. Jag kan tänka mig, jag kan tycka att det är helt enligt, en trea i Borlänge hade jag nog räknat med. Men i övrigt så är det väl helt enligt planen. Det rullar på. Och att det inte blev en trea här uppe i Borlänge verkar, tror jag, i slutändan kanske inte betyder så himla mycket, eftersom serien är rätt öppen och alla verkar slå alla. Ju. Öster som HIF möter nu förlorade igår mot Sundsvall med 2-0. Det kommer nog fortsätta så. Det kommer inte vara något lag som drar ifrån, tror jag. Så att kan HIF puttra på så här, så tror jag att det räcker en bra bit. Sen vill ju alla såklart att HIF, eller förväntar sig kanske utifrån, att de ska vinna rubb och stubb, men det har jag aldrig trott då, annars.
Detta var ju en typisk superettan-match. Vi har ju pratat om de här utmaningarna som det här profilstarka HIF-laget har framför sig, och en regnig söndag i Borlänge mot ett lag som var tabelljumbo där och då. Det är en klurig uppgift. Och dessutom saknade man några karaktärer, Andreas Granqvist och Anthony van den Hoek. Och rent spelmässigt saknades van den Hoeks straffområdesspel. HIF slog väldigt, väldigt många inlägg. Jag tror Willem Löper hade någon form av rekord i antal slagna inlägg per match. Och då är det ändå en inläggsspelare. Men det fanns inte en riktigt given mottagare i straffområdet. Då. Så att, han saknades på lite olika sätt. Så att, jag är inne på Marians linje att en udamålseger i Borlänge hade varit bra. Men jag trillade liksom inte av min stol när jag liksom bevittnade en mållös match. Då.
Nej, det är ju, jag tycker det är rätt så pajigt att gå in och ta fram stora sågen i detta läget.
Nej, det var ingen skräll att det blev så, tycker jag.
Nej, däremot så kan man ju peka på vissa saker som kanske det finns anledning att fundera kring och som kanske måste förändras framöver. Jag tänker då, precis som du var inne på Erik, att då Hurken saknades givetvis spelmässigt i straffområdet. Andreas Granqvist kanske inte, eftersom inte Brage skapade någonting, kan man inte säga att Andreas Granqvist saknades på det sättet, spelmässiga sättet, för det skötte ju Charlie Weber av Itzuka utan större ansträngningar. Brage var inte speciellt bra. Men Brage är ju ett knepigt lag på det sättet att man dessförinnan hade man tre knappa förluster ju. Så det är nog, om man jämför då med förra veckan när de mötte AFC, jag tycker AFC är ett sämre lag än vad Brage är. Jag tror Brage ändå kommer att sluta någonstans kanske. Ja. Lite längre upp i tabellen i alla fall. Det är rätt segt lag att möta, de är lite kluriga. Men däremot så är det så att Andreas Granqvist och Anthony van den Hurk saknas vad det gäller karaktär. Karaktärspelare som driver på. Nu känner jag liksom alltså att det kanske är den som var riktigt så sur och förbannad ut där topplocket höll på att gå när de stångades mot det här Braget. Det var ju Willem Löper. Resten är lite småsnällt, välkammat och jag vet inte vad det var med er, men jag väntade mig, jag tror att slutforceringen de sista 10 minuterna, kvart, där man kanske det hade sett annorlunda ut med de två som saknades på plan i HF.
Men nog hade väl ändå HIF fullt tillräckligt med målchanser för att komma ifrån den här matchen med en ny 1-0-seger.
Ja, det är också det som talar för det Erik säger liksom, alltså att det är, herregud, slå på den stora larmklockan nu. Det känns ju inte rimligt ju. Jag tycker man gör bort sig då liksom. Däremot så ska man ju liksom peka på saker som kan bli bättre, absolut. Och där tycker jag liksom att det är fler som får kanske steppa upp offensiv, kanske effektiva. Sådana saker kan man väl diskutera. Huruvida mittfältet är tillräckligt aggressivt, offensivt lagt när det behövs och så vidare. Sådana saker tror jag HIF kommer att få jobba med hela säsongen.
Ska vi inte ta och gå igenom hur HIF faktiskt startade, Erik? För Anders Lindegård var tillbaka i mål istället för Kalle Joelsson som då hållit nollan två matcher, ja en och en halv eller vad man ska säga. Han fick ju komma in mot Jönköping Södra och så fick han fortsätta mot AFC Eskilstuna. Men åsidosattes nu när Anders Lindegård var tillbaka. Och tittar man sen på backlinje, mittfält och framåt så ställer man upp som förväntat.
Max Svensson gjorde sin första start och Viktor Lundberg tog nummer 9-positionen i van den Hurks frånvaro. Rasmus Jönsson fick en ny chans i nummer 10-rollen. Han skulle ju starta i en centrerad vänstermittfältsroll mot AFC Eskilstuna, men det experimentet var bara i 5 minuter, så att väntad startelva. Det var väl någonstans väntat att Anders Lindegård skulle starta om han bara var frisk. Sen kan man diskutera om det är rätt eller fel. Man undrar ju liksom vad Kalle Joelsson ska göra för att kunna få speltid om Anders Lindegård är frisk. Det verkar ju tämligen omöjligt.
Jag tror att utifrån det här så kan vi dra slutsatsen att känner sig Anders Lindegård spelduglig, då står han whatsoever.
Jag frågar Jörgen Lennartsson när jag träffar honom efter matchen om just det här valet. Och han sa väl att det var ett ganska enkelt val. Det hade kanske kunnat bli ett annat scenario om Anders Lindegård hade varit borta i 6-7-8 veckor. Nu har han bara varit borta någon vecka och då spelar han inte sig ur laget, som Jörgen Lennartsson sa. Sen sa han också en intressant sak, att Charlie Weber, som fortsatt får mycket beröm, är införstådd med att han spelar om Andreas Granqvist inte spelar. Och jag hejade till lite där, för då säger man också att David Zucca är helt given. Och vad sen om man får signaler till Kasper Widell exempelvis, som också finns med i mittbackskön. Och Charlie Weber har ju varit en av de bästa under inledningen av säsongen faktiskt. Så att intressant hur de gör där. 37-årige Lindegård, 36-årige Andreas Granqvist med alla deras meriter. Men det är också 298 Weber och Joelsson fostrade i klubben och som faktiskt har gjort en bra handel. Så att, intressant hur de tänker där långsiktigt. Och både Joelsson och Weber har utgående kontrakt också, vilket kanske kan spela roll på något sätt. Jag vet inte.
Och det kan också sättas i relation till det Jörgen Lennartsson har sagt till mig vid åtminstone två tillfällen nu, att det är inte en startelva vi pratar om, det är en trupp. Det är hela gruppen tillsammans som ska nå framgångar, och det är ju sant, så är det ju alltid. För utan kvalitativa träningar så blir inte heller matchspelet över tid särskilt bra. Men med de här signalerna så kan man ju undra hur spelare tänker och tycker kring om Lennartssons ord att det är gruppen tillsammans som gör det verkligen är med verkligheten överensstämmande i praktiken, om ni förstår hur jag menar.
Ja, absolut.
Eller det kanske bara jag som har tänkt tanken, hur väl slår den ut på planen?
Ja, men samtidigt kan man ju också liksom förstå att om en tränare hittar en elva som fungerar, att man kör på den. Men det är klart att på något sätt så måste du vara en god pedagog nu för att hålla alla nöjda och glada. Spelare 12 och uppåt. Sen är det frågan hur många spelare har HIF som kan gå in som man känner. Liksom. Nu nämnde vi ju två stycken som är fullgoda. Och det kommer ju komma skador här och avstängningar under året. Superettan är en väldigt tuff och utmanande serie. Då är frågan istället hur spelarna tar chansen nu när de kommer in. Weber har gjort det. Max fick chansen från start. Såg väl bättre ut än tidigare tycker jag. Men fortfarande dippar väldigt mycket. Tycker jag under matcherna. Kommer bort så att säga. Tog han sin chans när Hurk är borta? Eller är det Max som åker ut? Det är också en sån diskussion som ska bli, eller en situation som ska bli intressant att följa. Sen är någonstans alla är proffs, alla är införstådda med vad som gäller på den här nivån i elitfotbollen. Men det vet ju också Jörgen Lennartsson att över en säsong måste han hålla samtliga spelare hyggligt nöjda.
Och det är intressant om man kollar på antal byten i de olika superettanlagen. Trelleborg har gjort 12, HIF har gjort 13. Det är de som har gjort minst antal byten. Och HIF har ju då gjort några skiften i sina startelvor på grund av de här skadorna som vi har varit inne på nu. Senast gjorde man ett byte i 81 minuten. Det var Alhaji Geo som fick göra säsongsdebut väl i Superettan. Det var det enda bytet. Ett byte och ett sent byte. Sen å andra sidan, om man kollar på övrigt folk som satt där, så var det Kasper Videll, Nolan Bo, Emil Hellman och Adam Kajed som egentligen inte ens tillhör A-truppen. Så det fanns kanske inte jättemycket att laborera med, men det är ändå intressant tycker jag. För det känns verkligen så här att det är 12, 13, kanske 14 spelare som verkligen är aktuella för speltid. Sen så ska det komma till skador för att övriga ska komma in på plan. Lite så känns det just nu.
Och då tycker jag att du har en poäng där, Marianne, du säger att det här är ju en pedagogisk fråga för Jörgen Lennartsson att hålla alla på gott humör. För spelarna är ju inte dummare än att de själva ser det här också. Att okej, det ska ganska mycket till för att jag ska få speltid. Ja, det ska till en skada eller en sjukdom. Och sen när skadan är läkt och sjukdomen borta, då är de här spelarna tillbaka spel och då hamnar jag vid sidan om igen. För Kalle Johansson har ju kommit in och tagit chansen, men det räckte inte. Charlie Weber har kommit in och tagit chansen. Det kommer inte att räcka när Granqvist är tillbaka, till exempel.
Det beror på lite grann också hur man ser på sin karriär. Om man ser den kortsiktigt eller om man ser den på lite längre sikt. Det är som Erik riktigt påpekar. Vi har ju de här nu, för att ta de exemplen, Charlie Weber och Kalle Johansson. De har en utgående kontrakt. De vet också om, en sån som Charlie Weber, att detta är Andreas Granqvist sista säsong. Då kanske han tycker jag har tagit det på helt rätt sätt, den här konkurrenssituationen. Och han ser kanske det långsiktigt på sin karriär och känner att ja, men okej, jag jobbar på denna säsongen, jag tar de chanserna jag får. Men det är framförallt kanske 2022 där min tid börjar någonstans. Det är lite grann, och sen så finns det ju de som är så ivriga liksom och har då agenter i bakgrunden som ligger på. som i princip där man kan få till och med är kanske en U19-spelare. Där har du en agent som har en liten konstig verklighetssyn och tycker att men du måste ligga på, du ska spela A-laget. Så det finns ju båda de varianterna, och det där är också någonting som ledarna då ska navigera i allt det här.
Kollar man på laget som vann Superettan förra året, Halmstad, så under en period, om det var hela säsongen eller bara en period av säsongen, kommer jag inte riktigt ihåg, men då hade de minst antal skiften, byten i hela Europa. Och det är också för att man har ett väldigt bra medicinskt team där, likt HIF.
Och ett fungerande lag.
Och ett fungerande lag, såklart. Men sen finns det ju det här med försäljningspotential. Vi vet ju alla liksom att HIF inte är högst upp i näringskedjan vad gäller det, och att det finns en ekonomi som behöver bli mer stabil. Vi har pratat i några år om att Max Svensson är en försäljningsbar spelare och så vidare. Nu har han utgående kontrakt. Funderar han ens på att förlänga det? Ja, han funderar nog inte nu när han sitter på bänken liksom. Och kollar man på startelvan nu mot Brage, det är inte jättemånga som utländska klubbar scoutar. Så att det är ju det man ska väga också, samtidigt som man ska skapa resultat här och nu på planen.
Precis, och sen så ska man också inte glömma detta, att just det här, om vi nu inte ta detta ytterligare som en podd om HIFs ekonomi, så är det i alla fall så här att det kommer ett transferfönster här strax ju. Och det kommer ju bli svårnavigerat för HIF på det sättet, är att jag utan att ha insyn, nu gissar jag lite grann, och det kanske inte är ingen, det är väl ingen liksom jättespekulation att HIF måste sälja förmodligen för att kunna göra någonting eller låna ut. För att kunna göra något. Och i dessa tider när det nu kommer nya restriktioner, att det kommer inte vara någon publik innan EM. Förmodligen på matcherna, att det kommer inga intäkter där. Då är det, återstår det bara för HIF, hur ska man kunna jobba någonting med truppen, sportchef Granqvist? Troligtvis måste han då sälja. För att överhuvudtaget kunna eventuellt göra någonting med truppen. Forma om den, spetsa den och så vidare.
Och det är ju inte säkert att Andreas Granqvist ens är så aktiv på att försöka forma om truppen. Det kanske är den här truppen man faktiskt vill fortsätta med, såvida det inte är någon som är aktuell för försäljning som faktiskt säljs. Slash, tänk, Anthony van den Hurk eller vad det nu kan vara. Annars så kanske man sitter lugnt i båten. Men jag återvänder till min inledande fråga. Hur bra är HIF? 3 kryss på 5 inledande matcher. Är det tillräckligt bra egentligen? Du var en sa det att ja, det är kanske en 3 poängare då mot Brage, men annars är det enligt plan. Men nu blev det inte en 3 poängare mot Brage, så frågan är detta enligt plan?
Ja, men då kan man, jag tycker man kan ställa frågan också, är de andra lagen tillräckligt bra för att HIF ska känna panik att man halkar efter?
Nej, det är de ju förmodligen inte.
Nej.
Men du sa också någonting till mig i förra veckans avsnitt, Marian, att när jag var självkritisk så sa du ungefär att ja, du och HIF behöver lära sig tristessen i Superettan. Jag vet inte om det var ordagrant så, men det var i alla fall andemeningen. Yeah. Och jag har tagit till mig det där, men kanske inte fullt ut lyckats implementera det i mig. HIF kanske har det, men det ska ju inte behöva vara den här självuppfyllande profetian. Om det är så att alla lag resonerar så att ja, så här är Superettan, då måste vi ta oss an den så här. Ja, men då kommer den att fortsätta att vara så och ha den stämpeln på sig. Ju fler som vågar bryta mönstret, desto fler gör ju att ligan kanske blir mer underhållande och en annan typ av spel. Ska vi verkligen behöva förvänta oss det här spelet som du också var inne på i början, Erik, att det var en så som man kan förvänta sig i Superettan.
Det är väl inget lag som har stuckit ut på något sätt som det känns liksom att oj, det här måste HIF vara vakna för att haka på. Jag tycker inte det finns, jag menar, ja, Värnamo leder ju nu. Alltså jag kan inte säga något lag som ska kunna göra är det som till exempel Brommapojkarna gjorde. Gick rakt igenom. Det har funnits, vissa år har det funnits i Superettan lag som har stuckit iväg tidigt. Så jag tycker detta är en, liksom, rätt jämnt överlag. Men där HFs material då borde väga över till slut.
Ja, och förra året fick ju många för sig att Egerfors sprang hem den här serien. Men det var faktiskt Halmstad som blev etta. De smög där bak i vassen lite och det såg kanske inte helt kört ut. Men det såg inte så bra ut under hela säsongen. Så att smyga med där bakom, ja, det behöver inte vara en nackdel. Sen att HIF smyger med där bakom, det är för tidigt att snacka om sådana saker efter 5 omgångar. Men jag menar, Öster är nia, vinner Öster mot HIF nu till helgen så går Öster om tabelltrean HIF. Så det är, väl, det är en väldigt ung och tajt tabell fortfarande. Men bara för att HIF inte, om de inte skulle vara liksom etta och tvåa under stora delar av säsongen här, det behöver inte betyda att de inte går upp liksom. Tänker jag.
Nej, så är det ju såklart. Men kan man inte, jag är den som försöker få igång en debatt kring detta och hitta någon punkt där vi inte är helt överens. Jag vill ändå, kan man inte förvänta sig mer av HIF 0-0 borta mot Brage? Kan man inte förvänta
jo,
sig
det
mer?
Sa jag. Absolut.
Kan man inte förvänta sig mer än 3 kryss på 5 första matcherna av HIF? Om det nu är så att de har en trupp som är bättre än andras.
Nej, men jag förstår vad du menar. Liksom. Men då och tittar man då på poängen som jag sa, absolut. Det var väl egentligen ursprungligen så ska det väl vara då den här Borlänge-matchen nu senaste som är kanske en liten missräkning då. Men jag väljer hellre att titta på hur det ser ut spelmässigt och vad som fattas här just nu och som där bristerna är som man måste åtgärda för att kanske i omgång 22-23 när det börjar dra ihop sig, då vill man ju inte se de bristerna spelmässiga.
Vilka brister ser du?
Ja, men jag ser faktiskt till exempel väldigt enkelt då effektiviteten. Ni sa själva, ja, de skapar tillräckligt med chanser för att vinna match.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Absolut, håller jag med om. Det gjorde man mot Jönköping också. Och sen så har du ju nästa som jag tycker liksom ibland, det blir rätt så statiskt, långsamt spel. Man bara bollar. Det blir väldigt liksom, mycket på, går på inlägg. Jättebra, man har en bra inläggsfot nu i Willem Löper. Men var är de här centrala genombrottsförsöken, kombination? Det har jag saknat så länge i HIF. Och det är kanske att man saknar en nummer 10 som är i form då, tänker jag, Rasmus Jönsson. HIF måste kunna hota på mer än ett sätt med inlägg eller via fasta situationer. Det är sådana saker som jag hoppas liksom att man får se längs med vägens gång. För att HIF kommer att släppa in många mål. Det är klart att det kommer att bli någon match där man känner att oj, wow, där åkte de på pumpen här med 3-1, 3-0 eller någonting. Men det kommer inte bli, ja, kanske en eller två matcher. Sen kommer det inte bli, alltså de kommer att släppa in ett mål här. Hålla nollan i rätt många matcher. Men då handlar det också om att vad kan vi åstadkomma framåt? Då är vi där igen. Mittfältet, Brando Henriksson, Larissa Kreida, är de tillräckligt kreativa, någon av dem, för att ge understöd till en ensam forward? Ska HIF spela med en forward, kanske med två när Anthony van den Hurk är där tillbaka? Sådana saker vill man ju se hur de jobbar med under året på längre sikt.
Brando Henriksson hade en boll i ribban, så han kan ju vara kreativ och skapa och vara farlig.
Rasmus, var inte det Jönsson? Frispark?
Ja, fast det var ju fortfarande en boll i ribban.
Ja, ju. Vad menar du? Det är ju en sak att ha liksom på liggande boll. Så. Det finns ju en kreativitet i det stora spelet också. Där känns det som att han försöker, men att han inte får ut allt.
med spelvändningar och skär igenom linjer och så.
Och sen nämnde du Rasmus Jönsson. Men det känns som att vi har tagit upp Rasmus Jönsson varje poddavsnitt. Det är inte så att vi är för kritiska till Rasmus Jönsson. Han hade en nick här nu som var bra men som inte gick in. Han hade en farlig nick i ganska svårt läge ändå, om jag minns rätt, mot Jönköping Södra. Ja, svårt. Jo, men det var väldigt bra nick, men målvakten gjorde en fin räddning. Han har ju ändå varit involverad i vissa riktigt bra chanser men inte fått in bollen. Men, är vi för kritiska?
Nej, det tycker jag inte. Nu, de som känner mig vet att jag inte är någon supporter av våra betyg, men vi har väl gett honom godkänt i de flesta matcherna i alla fall, och där kanske man kan diskutera efterhand om man faktiskt har varit godkänt, med tanke på vad man kan förvänta sig av honom och i den rollen också. Han ska vara spindeln i nätet i offensiven, och det har varit märkliga bolltapp och det har inte varit det där flytet. Nu senast mot Brage var väl kanske hans bästa match så här långt den här säsongen. Men det är ju inte på någon liksom bärande nivå än så länge, som jag ser.
Jag frågar mig, det är en fråga, kanske dags att ställa frågan. Man har ju förstått att Jörgen Lennartsson kommer att spela Rasmus tills han hoppas att det lossnar. Men jag börjar undra om det där är en liksom passé, det här med att gamle Rasmus ska hitta sig själv igen, den gamle Rasmus. Att den tiden är kanske förbi. Och då är det frågan, ska man hitta en annan lösning, eller ska man köra på det här tills man kan verka ut gamla Rasmus Jönsson-effekten, så att säga. Hur långt kan det gå? Var går gränsen? Tills man måste hitta någon annan lösning. Det är där jag undrar. Jag undrar då liksom om Rasmus kan nå åtminstone kanske en bit på vägen mot den nivån han höll en gång i tiden.
Ja, och kollar man liksom de senaste åren, så var han ju väldigt bra våren 2019. Det var inte bara premiärmatchen mot Norrköping där som han var duktig. Och han gjorde fyra allsvenska mål på 13 matcher och så. Men efter den våren så har det ju inte hänt mycket, och det blev det där Thailand-äventyret, och efter Thailand-äventyret så då har det ju hänt väldigt lite. Så att nej, jag är inne på din linje också, Marianne, att man kanske är lite nostalgisk ibland när man tänker på Rasmus Jönsson.
Vi har kanske råd att vara det. Har Jörgen Lennartsson råd att vara det? Och vad, som sagt, vad går gränsen för hur stort tålamodet är? Va? Liksom, för att nu snackar vi, jag minns den matchen, premiär mot Norrköping. Det var så jäkla roligt att se Rasmus Jönsson i den matchen. Det här flytet, steget som ni pratar om. Men nu är det, ta de här två hemmamatcherna som HIF har vunnit ganska klart mot AFC och
Örgryte.
Och det är kanske så att Rasmus Jönsson, om han hade haft sin gamla nivå, då hade man inte reagerat över att han inte syntes så himla mycket ens i de här matcherna. Men faktum är att han inte gjorde det. Och då var HF ganska överlägset i de här två matcherna mot ÖIS och AFC. Så det är jag liksom undrar lite grann, är vi det här med längre fram i omgång 20, 21, 22? Gör Rasmus Jönsson den skillnaden där? Och hur länge kan de vänta? Ja, intressant.
Och så kommer jag tillbaka till mitt mantra återigen. Det finns andra spelare som kämpar för speltid. Och sen en spelare som inte hittar sig själv då, enligt oss, om jag tolkar det rätt, eller om vi är för nostalgiska, men i alla fall inte får ut så mycket som det kanske kan förväntas av Rasmus Jönsson. Och det är gruppen som ska göra det tillsammans. Men vad skapar det för... Kan det inte skapa irritation hos spelare som försöker komma in i laget, eller?
Eftersom vi får säga vad vi vill här, så kanske man om någon skulle fråga mig då, ja men det, okej, du är inne på att kanske Rasmus Jönsson inte är lösningen över 30 omgångar. Nej, men vad är det då lösningen? Ja, man kanske måste ta ett omtag, ett rejält omtag, och inte bara liksom hålla på och osthyvla. Man kanske får ta den stora yxan och kapa, liksom göra om all, liksom, den offensiva är lättare, för eftersom HIF har så pass bra defensiv och de defensiva ramarna håller, det har vi sett, organisationen sitter där, då kanske man ska starta då med ett inomhitt, kanske en fyra på mittfältet med det till höger löper Vladislav Krida, Brando Henriksson, Max Svensson då till vänster, Och så stoppar du upp kanske Hurk och Viktor Lundberg som är tvåmannaanfall. Så man går över till 4-4-2. Ja, då säger du, ja, men ska man verkligen börja ändra nu när man har börjat köra in sig på det 4-2? Skapar det inte mer oro? Ja, då säger jag, då spelar man på den här nivån och är elitspelare, då ska man kunna klara av att vara så flexibel. Det skulle kunna vara i så fall en lösning som jag kan tänka mig, att man går över till ett tvåmannaanfall. Där Viktor Lundberg, och då liksom, han är löpstark, han är rörlig och också duktig på att sätta press, liksom Anthony van den Hurk. Och ja, då kanske Rasmus Jönsson får vila någon match. Ja, men det kanske är det som kan få igång honom. Eller så är det upp till bevis för honom.
Kan det inte vara en idé att ha van den Hurk och Jönsson på topp då? Skulle inte de kunna komplettera varandra om man nu ska köra ett 4-4-2?
Rasmus måste, jag är rädd för att Rasmus måste komma rättvänd med boll i fart, för att en felvänd Rasmus Jönsson, då spelar du med en man kort. Det är min känsla.
Men jag vet inte, det är lite för enkelt att lasta allt ansvar på offensiven på Rasmus Jönsson här, även om han har en nyckelroll i det offensiva spelet. Det är väl ändå inte bara han som inte har fått ut allting i det offensiva spelet.
Nej, absolut. Det var därför jag sa att HIF hotar ju väldigt lite centralt. Hur gör man det då? Jo, det kan man göra genom en kombinationsspel, genom att fylla på med mittfältare i boxen när inläggen kommer, genom långskott och så vidare. Där har du ju bara tre saker som du kan. Men det är väldigt sen när jag känner att HF hotar centralt.
Men är ni inne på att någonting ändå behöver göras snarare än att bara mala på i det här och hoppas på att det lossnar? Okej, okay, vi vet att HIF gjorde 4 mål mot Örgryte. Vi har koll på det. Men överlag, i det stora hela, har ju inte offensiven varit sprudlande så här långt. Men kanske ändå fullt tillräckligt för fler poäng i och för sig, men...
Ja, någonstans, typ, har man van den Hurk på banan så kommer han väl göra liksom det där avgörande målet ibland, även om det inte ser så jättebra ut, och vill en löpa och gör poäng i den här serien och sånt. Och Viktor Lundberg har varit nyttig och gjort några poäng och så att det kommer nog lossna i vissa matcher på grund av individuell skicklighet och så. Sen kring Rasmus-frågan, alltså det är frågan hur länge man har tålamod. Man skulle ju kunna köra Viktor Lundberg i nummer 10-roll också om man vill ligga kvar med det här systemet. Så att man behöver inte ändra allt för mycket om man tycker att Rasmus Jönsson inte är liksom på nivå för att starta.
Mm. Jag tycker, jag upptäcker i alla fall det som ändå är när man pratar med spelare och ledare, det finns ändå ett lugn, och jag tror att det är helt rätt i detta läget. Man tycker att man har fått ändå man har fått en okej start. Det är klart att här skulle ju få, liksom folk förvänta sig, de som förväntar sig att HIF ska ha 15 poäng vid detta laget, det tror jag inte, det är många. Men det är som sagt var liksom, där finns ju förbättringspotential på en del områden.
Jag tycker nog att HIF skulle kunna ha haft 13 poäng. Ja, med marginaler på sin sida hade man haft 15. Det var ju tungt, och Erik sitter och skrattar, det var ju tungt tapp där mot Sundsvall i premiären, poängtapp. Men annars, nu skulle HIF kunna ha sett till att vinna de 4 nästkommande. Det tycker jag nog. Det tycker jag nog. Som degraderar från allsvenskan och med den truppen. Jag har lite större krav på än de. Vad är det, hur många poäng de har nu?
9 poäng.
9 poäng de har av 15. Det har jag större krav på än så.
Nej, jag tycker inte det är konstigt. Jag har svårt att liksom sitta här och tycka att det är konstigt eller att det är för dåligt att de har tagit 9 poäng.
Falkenberg kommer också från allsvenskan.
Ja, alltså, och det blir ofta reaktioner på degraderade lag. Så att, och det har ju varit ett ganska kraftigt omtag i hela HIF nu under vintern. Så att, och det har varit 3 bortamatcher, och Sundsvall har vi ju pratat om att det är kanske den tuffaste bortamatchen av dem alla. Och J-Södra är inte så enkelt heller. Och jag tycker ju att Brage med de här förutsättningarna inte heller är så enkelt. Så att, jag kan få med sig här, men jag tycker inte det är konstigt.
Visst är du för med sig, Erik. Det är du ju. Ja. Du får ju låta som att HIF skulle vara ett lag för ja, man ska vara nöjd om man hamnar i mitten i Superettan. Det kan ju ingen säga.
Vi
pratar ju om Brage som att det vore ett storlag.
Ja, verkligen. Ja, jag ser ju hellre att HIF, nu är det många som inte kommer att hålla med mig, men jag ser ju hellre för HIFs välbefinnande över tid att de blir typ 8 i år och verkligen får rätt på sina grejer över tid, så att de inte blir ett jojo-lag och så blir det samma visa nästa gång de går upp till Allsvenskan. De måste vara redo när de går upp. Nu har de en trupp som signalerar att vi ska upp direkt. Då blir det såklart krav, men nej.
Nu är inte jag någon matematiker. Det finns ju såna här sannolikhetskalkyler man kan göra så. Men om man fortsätter ta poäng i den här omfattningen eller i det, att det puttrar in. Då går man ju alltså 9 poäng på 5 matcher. Det innebär alltså, var det en sjättedel sa du. Då landar man, om man fortsätter i den här takten, på 54 poäng. Då tror jag man är på en ganska god väg att kunna ta hand om en av de där 3 platserna som där säsongen fortsätter i alla fall. Eller det gör ju inte, om man blir 1 av 2, då är det klart. Men alltså, då tror jag att man på 54 poäng borde man ju vara aktuell för att slåss om godbitarna ända in i kaklet.
Jag funderar på om jag ska sätta rubriken här nu utifrån vad era resonemang. Erik kan ju ha en rubrik om: jag tycker HIF ska vara nöjda om de slutar 8 i tabellen.
Ja, det var ju precis så jag sa också. Det är precis. Nej, men förstår ni vad jag menar? Det finns
och
ju...
Marian, ja, det finns gott hopp om att de kan sluta topp 3.
Ja, men det finns ju så liksom tunga frågor för HIF som har haft den här tunga resan i så många år. Så att handlar allt om att gå upp direkt, det kanske det inte gör egentligen, om man ser lite längre, tycker jag. Men det är kanske en egen podd någon annan gång.
Ja, jag tittar på i fjol. Då var Jönköping kvalade på 59 poäng och Degerfors gick upp på 63 som 2.
Så då räcker ju inte 54 till en...
Ja, det beror ju på hur serien, hur lagen slår varandra. Som sagt, jag vet inte om det finns något Halmstad BK som ändå slutar på 68 poäng. 4 förluster, 5 förluster. Jag tror till exempel att HIF kommer att förlora 5 matcher. Det har jag svårt att säga.
Nej, det kommer de inte att göra.
Nej.
Men frågan är hur många mål de kommer att göra framåt. Nej, för om det räcker till. Och
gå. Men de har ju varit ganska effektiva ändå om man kollar expected goals i alla fall. De har ju faktiskt gjort fler mål än vad som är förväntat. Så att så...
Ni får helt enkelt skriva in och bedöma om det är jag som har alldeles för högt, vad säger man? Tror alldeles för gott om HIF.
Högställda förväntningar.
Ja, exakt. Men lägger förväntningarna för högt, eller om jag ska ta ner dem till ett mittenlag i Superettan.
Ja, men du, alltså, shit vad du hårdvinklar alltså. Det är klart att HIF ska vara där uppe så, men ja.
Och det kommer de att vara, va? Liksom. Det kommer de alltid vara. Vinnas folk som tycker att man ska vinna snyggt och vinna med 5-0 i varje match. För så kommer det vet ju alla som har följt Superettan genom åren. Det kommer inte ske.
Ja, du har ju kommit ett målkalas mot Agryte. 4-1, det kan inte.
Exakt. Ja, nej, det kommer inte ske om man inte bestämmer sig för det. Bestämmer man sig för att nu ska vi in och köra över motståndarna, så kommer det hända oftare.
Så enkelt är det alltså.
Jag vill tro det. Jag lever kanske i en fantasivärld i och för sig, men
det ska bli spännande att se vad som däremot ställs ju HIF ordentligt på prov, tycker jag. Det var med Öster förlorar nu mot Sundsvall här på i lördagsmatchen. Det ska bli spännande att följa och se hur HIF, ja, främst nu får vi se väl om Hurk och Granqvist spelar. De Hurk klev av träningen igår. Var inte med idag. Och Granen var inte heller med idag. Så att det återstår att se, för att Öster, vi såg dem i en träning. Det var en ganska bra träningsmatch om ni såg den. Precis innan serien startade. Öster har en del spelare. Vi har ju sett Öster spela också mot Landskrona. Visst, det är ingenting som HIF behöver darra för. Men det kommer ändå vara någonting att bita i, tror jag. Det är ett kompetent lag, om vi säger superettanlag.
Ja, nu det är lite förvånande att de har varit med i så målrika matcher. De har redan gjort 6 mål, men de har framförallt släppt in 7. Jag tror de skulle vara lite mer stabila. Det är ju ett 4-4-2-lag, ganska många fysiskt starka spelare och liksom tungt lag som bör passa ganska bra i Superettan. Så det ska bli intressant att se vad det blir för matchbild på Olympia. Jag tror också att Öster är och liksom räkna med. Det kan absolut vara topplag när vi summerar tabellen.
Mm. Jag är nog lite mer brydd kring Öster. Jag ska väl inte gå emot den samlade expertisen här i podden, men jag är tveksam om de kommer att vara så högt som ni tror.
Det är bara du färgas av att de ligger 9 nu.
Ja, och av att jag
du
såg dem.
Du tittar för mycket på den unga tabellen.
Jag såg dem också på plats mot Landskrona och det var inte så att jag darrade av skräck.
Nej, verkligen inte.
De spelar på en åker också.
Jo, men matcher spelas på åker ibland. Hur som helst. Jag tänkte vi ska dra resultaten igen förra omgången. Boys slog alltså AFC Eskilstuna med 1-0. Falkenberg vann mot Örgryte med 3-2. Västerås vann mot Jönköping Södra 2-1. Vasalund fick stryk mot Norrby 0-1. Brage spelade oavgjort mot HIF 0-0. Trelleborg spelar oavgjort mot Akropolis 1-1. Och så Värnamo då 1-0 mot Gais i toppmötet. Det tidiga toppmötet får vi säga då, så att Erik är nöjd här. Och
ja,
så Öster GIF Sundsvall 0-2. GIF Sundsvall kanske börjar få igång sin maskin lite mer enligt förväntningarna. Vi får väl se då. Jag tycker man kunna se tendenser att de förväntade topplagen rör sig uppåt. Det är IFK Värnamo där som fortsätter att överraska positivt. Tycker ändå man kan säga att det finns vissa tendenser, en sjättedel in i Superettan. Det kanske det också råder delade meningar om, eller något. Och i kommande omgång då så är det så att förutom att HIF möter Öster hemma så möter Akropolis Örgryte. Brage möter Norrby. Sundsvall möter Vasalund. Det känns ju som en given 3 poängare till Sundsvall där. AFC Eskilstuna möter Jönköping Södra. Västerås möter Värnamo. Nu får Värnamo verkligen något att bita i igen. De har ju slagit Sundsvall tidigare. Gais möter Trelleborg. Boys möter Falkenberg. Vad säger ni om den kommande omgången? Något som ni ser fram emot lite extra för utöver HIF Öster?
Ja, Vasalunds skräll mot Sundsvall ser jag fram emot.
Jag ser fram emot att HIF och Boys gör varandra sällskap fortsatt i toppen. För då som sagt, då kan vi få ett riktigt intressant derby efter EM-uppehållet. Det hade varit skoj. Och då har vi kanske publik också på plats. Liksom kanske lite mer än vad de 8 passen vi har idag i alla fall.
Vi kan ju hoppas på det, för att det kom ju ett besked den här dagen när vi spelar in om att restriktionerna tills vidare ligger kvar till 1 juni tror jag det är sagt till att börja med från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Så ännu ett bakslag för alla som hoppas på publik, och det gör vi ju alla, men vi har också en viss förståelse för att så länge smittspridningen är på den nivå den är, eller viss förståelse, jag har helt förståelse på det, men så är det svårt att öppna upp. Men vi får ju hoppas att vaccineringen och allt det där gör att vi får bukt med den här eländiga pandemin, så vi snart kan få ha publik på matcher runt om i olika sporter och på arenor. Något mer än det som ska tilläggas för den här veckan?
Jag är nöjd.
Du är nöjd. Erik är nöjd.
Jag är tillfreds.
Och ni vet vad ni kan höra av er på mail till oss alla. Så ska vi försöka ta upp det i poddavsnitten. Och tyck till om vi är ute och cyklar. Eller framförallt jag kanske är ute och cyklar. Eller ge medhåll vad ni vill. Så ska vi försöka återkoppla till det. Så länge allt är inom rimlighetens gränser. Då så. Har vi börjat vår uppladdning för HIF Öster, och vi hoppas att ni också gör det vad det lider. Och så följer ni med oss på hd.se och i Helsingborgs Dagblad. Vi tackar så hjärtligt för er uppmärksamhet också denna vecka. Så hörs vi. Hej så länge.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.